Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och...
Ida!
Det var en ny vecka.
Ja.
Nya utmaningar.
Ja. Eller något. Eller något.
Eller något.
Hur är det?
Jo då, det... Jo, nej men det är väl bra tycker jag. Jag hade sån här HLR-utbildning idag på jobbet i 2 timmar.
Ja, det är så. Det, var... så. Alltså, det är ju nyttigt, men det är ju inte det roligaste man kan göra i sitt liv.
Nej, alltså han som hade det var faktiskt väldigt... han var väldigt bra. Han pratade mycket om så här riskfaktorer och tillsyn. Och så här, har ni tillsyn på barnen hela tiden? Man bara... Ja, om inte det händer någonting som jag måste göra. Men
ja, det var inte som den här som var när vi hade på Friskis tillsammans. Den här
det,
lite äldre kvinnan. Alla var lite så awkward. Och...
Nej, det var ju lite... Nej, inte riktigt så. Det här var mycket mer avslappnat. Så att det var... Tiden gick fort faktiskt. Så att det...
Ja, men det är ju skönt.
Ja, så det var skönt. Men i övrigt så... Nej, det är väl bra tycker jag. Inget speciellt själv då?
Jo, men det är okej. Jag fick ju någon... Jag vet inte vad det var för förkylningsattack jag hade i helgen. Men jag kände i fredags att jag började få ont i halsen och sådär. Men så hade jag ju tänkt åka till er i lördags. Men då vaknade jag upp med feber och Jag skulle ropa på katten och bara, vill ha mat? Och då kom det knappt ut något ljud.
Nej.
Jag bara, okej. Okay. Och så hade jag så fruktansvärt ont i varenda led i kroppen.
Ja, det kan jag också
alltså,
tänka mig.
Jag skrev till din fru och bara, mina fingrar ser ut som prinskorvar.
Ja, samlat på dig en massa vätska kanske.
Ja, men alltså, jag hade så ont. Jag försökte sitta och handarbeta, men det gick inte.
Nej.
Så jag sov. Och liksom sådär. Och så i hela söndagen hade jag såhär, ja men, fortfarande lite ont, täppt i näsan. Kunde få någon liten hostattack och så. Men rösten började bli bättre ganska snabbt. Och samma igår var helt okej. Blev lite täppt emellanåt.
Ja.
Och sen har ju rösten typ gått tillbaka till normalt. Så att nu kan jag ju prata. Jag blir lätt torr i halsen. Men...
Ja.
Och så är jag ju lite så här. Det är lite omväxlande täppt, omväxlande lite rinnigt. Jag vet inte vad fan det här var.
Nej, men jag tycker att det är lite konstigt. För att det verkar vara många som har det just så ju nu. För att många som jag har läst på Facebook och sen på jobbet också som... Barnen är hemma typ en dag och så har de feber på typ natten. Och sen när de vaknar har de ingen feber. Och att det liksom, de kan vara sjuka i typ 2 dagar. Sen är de friska i några dagar. Sen är de sjuka igen i någon dag och så håller det på så där.
Ja, men det känns som, för jag har ju sagt länge nu att jag blir så här. Nej men gud, jag måste gå och ta nässpray. Eller jag måste gå och snyta mig. Det vet ni ju när vi har umgått och sånt. Att helt plötsligt så kan jag typ inte andas.
Nej.
Så jag sa det, vad fan är det här för något långdraget som bara... Och så tänkte jag, men nu, om det bara bryter ut nu så kommer jag slippa det. Men så blev det så kort så jag bara, nehä, kommer inte... Vad heter det här det liksom?
Nej, det var inte tillräckligt, tror jag inte.
Nej, men alltså det blir ju så konstigt nu när man blir förkyld efter den här... Liksom, vi hade ju inte en riktig lockdown på det sättet, men...
Nej, men ändå.
Förkylningar efter det är inte riktigt som samma. De var. Alltså, och jag antar att det är väl för att kroppen tar emot dem på ett annat sätt. Sen kanske det här blir lite sån här utdraget just för att man har tagit något vaccin.
Ja, det vet man ju inte heller.
Och att det gör att det liksom bryter ut. Jag vet, jag är ju inte...
Medicinskt
kunnig. Men liksom, kroppen är ju inte van att hantera en förkylning. Och sen,
nej.
I och med att man har tagit det här covid-vaccinet så kanske...
Ja, kan påverka på något sätt.
Nej, för att alltså, jag heller, blev, men... Det var som att någon smockade till mig i lördags när jag vaknade. Jag bara, men herregud.
Ja, nej, jag vet inte faktiskt, men det kan säkert bero på någonting som man inte vet. Men det kan ju säkert ha med pandemin att göra också, att man inte har blivit utsatt för lika mycket de senaste typ åren och ja,
Ja, jag
lite
tror
så.
det.
Men vi får
Men
se.
ja, alltså jag hoppas ju att det inte blir en som åka till eller liksom. I så fall kan det få vara en som liksom sitter i typ någon vecka eller någonting så att det liksom går ur mitt jävla system.
Ja, precis.
Det är så
Ja, det är
jobbigt att
skönare.
liksom ha ont i muskler och ont i leder och liksom.
Jo, men det är ju det. Man blir ju trött. Så när man har feber så blir man ju trött av den
Ja.
anledningen också liksom. Så att, ja, nej. Inte skojsigt.
Nej, och det är ju inte lätt när man jobbar med barn och så blir barn hängiga och
Ja, jo, så
herregud.
är det ju hela tiden. På ett eller annat sätt.
Ja, nej men vi får hålla tummarna att antingen att det går ur eller att det slår till och går ur sen.
Ja, antingen det ena eller det andra helt
Det kan
enkelt.
väl, det kan ju slå till då när det inte är min vecka på podden, känner jag.
Ja, eller typ nästa helg. Eller vad blir det? Nej, nästa helg. För då
Vad
ska
tänker
vi
du
ha
på?
fest.
Ja, då vill jag inte vara sjuk.
Nej, det är det jag menar.
Jaha, nej jag menar att det kan få slå till när det inte är min vecka på podden, när jag inte ska prata så mycket.
Ja, du menar så ja. Du tycker inte att min stämma förra gången var bra då? Eller förra?
Jag tyckte det funkar bra.
Ja, det kom fram några ord i varje fall.
Ja, det tycker jag.
Ja. Ja, men den här veckan är det i varje fall din tur att köra. Och ja, jag vet inte ens om du sa vad du skulle köra förra veckan.
Nej, alltså jag sa bara att det hade en liten koppling till det du pratade om.
Men just ja, så var det ja. Och det har det ju.
Så att det har det. En liten koppling.
En liten koppling ja. Ja, men ska vi kanske... Jag är väldigt intresserad, eller vad heter det? Ja, men spänd på vad du ska snacka om. Så att,
Ja,
ska vi köra
men
igång?
ja, det gör vi.
Ja.
Ja, och som ni har sett på avsnittstiteln, eller vad säger man?
Ja,
Så
titeln till
ska jag
avsnittet.
prata lite om UFO. Alltså, det är inte lite, jag har skrivit mycket, men det är fortfarande bara lite i förhållande till ämnet.
Jo, det kan jag. Det finns ju ganska mycket att snacka om.
Ja, jag kom på, det är en video som jag skulle ta upp. Alltså jag tittade på den för att ha den som källa. Men när jag tittade på den så bara, den här kan jag inte ha som källa. Men jag vill ändå liksom nämna den. Och så har jag glömt att skriva vilken det var. Så nu sitter jag och klickar mig fram här till min historik.
Ja, jag förstår.
Här ska vi se. Jag behöver inte titta. Jag behöver inte titta på det. Jag vill bara se vad du heter. Det är från en kanal som heter Sci-Fi Central på YouTube. Och den här kanalen har alltså över 700 000 prenumeranter. Och den här dokumentären, de kallar det för det. Den heter Stormia.
Stormiga, vad är det?
Det börjar bra alltså.
Ja, det
Wow.
börjar väldigt bra.
Nej, den heter Storming Area 51.
Ja.
Stormia.
Stormiga.
Wow. Nej. Den heter alltså Storming Area 51, The Truth Exposed, Full Alien UFO Documentary. Och
Ah, okej.
alltså den här är så, den är så vinklad. Den är så vinklad. Så att
Åt att det
det
ska
här, det
finnas
här,
eller?
här går du in i en bubbla där allting vinklas till att regeringen ljuger, det finns aliens. Alltså det var.
Okej, ja.
Och de pratar mycket om den här. Det här eventet Storming Area 51 som poppade upp på sociala medier. De pratade mycket om det. Och liksom.
Okej, ja.
Ja. Och man ser ju vad det är för människor i social nu, kommentarsfältet. Så att.
Ja, det är väl kanske... jag gillar ju typ så här konspirationsteorier, men det kan ju bli lite för många foliehattar ibland.
det här är verkligen foliehattar. Alltså, det... Nej, nej. Jag tittade på den, jag satt med som en fågelholk typ hela tiden och bara, what the fuck is this? Så, vill ni se en intressant video på det sättet så kan ni kolla på den. Men jag skulle inte kalla den för en pålitlig källa.
Nej, jag förstår. Den är liksom
Istället...
inte riktigt, källkritiken är lite off.
Nej, men alltså går man in ifrån ett visst håll, alltså för dem är den väl jätte konkret och liksom det här är sanningen, men de tar ju bara från sitt håll, de liksom, ja.
Ja, jag förstår.
Man bara, ja. Nej, men mina källor som jag faktiskt har använt är på Disney Plus har jag kollat på, det var från National Geographic, den hette Area 51, CIAs hemliga dokument från 2014. Och sen har jag kollat på en dokumentär som heter Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers från 2018. Och sen har jag varit inne på smithsonianmagazine.com eller smithsonianmag.com. Det är ju museet, The Smithsonian. History.com, NPR.org och NPR är ju National Public Radio, tror jag det står för i USA. Sen har jag läst ett dokument som heter Roswell UFO Part 1 of 1 på vault.fbi.gov. Så det är ett officiellt dokument. Och sen har jag också varit inne på Riksorganisationen UFO Sverige. Så det är ufo.se. Och sen, för lite kul, så var jag in på en sida som heter arcgis.com. Det är alltså arcgis.com. Och det här är en interaktiv karta över USA med alla UFO sightings. Så det är liksom markeringar och då kan man trycka på dem och läsa vad det var och när det var och sådär.
Jaså, jaha, häftigt. Vad heter det? Innan du börjar så vill jag bara säga att det är en stor jäkla fågel... Jag vet inte, det är en manifestation, men de håller på och kraxar och har sig här utanför hela tiden. Så hör ni någonting så är det typ 500 fåglar utanför mitt
De
fönster.
tjafsar nog om vem som ska ta över något gammalt bo eller någonting, vet du.
Jo, jag tror det, så att jag tänkte bara, för jag hör det hela tiden.
Jag
Så,
hör
ja.
ingenting, men det kan ju komma in på micken ändå.
Ja, så jag ville bara säga att det är ingen som skriker i bakgrunden.
Det är ingen som blir mördad i bakgrunden, det är bara fåglar.
Nej, även om man kanske kan tro det, men så är det inte. Ja,
Ja,
så.
men det finns i alla fall otroligt många incidenter med UFOs på denna vår runda planet. Som inte är
Är du
rund,
inte
den är
så
väl lite
säker på att den är
oval eller
platt?
lite så. Ja. Va?
Du är inte säker på att den är platt då?
Ja, det är jag helt säker på att den inte är. Så
Ja,
mycket,
jag ville bara...
där går gränsen.
Ja, jag ville bara checka
Du kan
läget
inte
lite.
fråga det till en som liksom ligger på kvällarna och kollar på live-feed från ISS.
Nej, jag vet. Jag tycker... Jag säger också att den är rund.
Ja. Det är väl inte helt rund utan den är väl lite avlång på grund av, ja, nu behöver jag inte gå in på det.
Ja,
Gravitation och
den är
allt
väl
det.
inte
Strunt
rund,
samma.
rund.
På vår planet. De brukar ju kalla det för en blågrön planet. Det är det ju. Men det finns i alla fall många incidenter där människor säger sig ha sett fordon eller varelser som inte hör hemma här. Ofta är det ljus på himlen eller i vissa fall till och med kidnappning av människor för att experimentera på dem. Och i veckans avsnitt så ska jag prata alltså om en liten del av olika incidenter och liksom sådär. Och jag tänkte jag börjar från början och det finns uppgifter om att man ska ha sett oidentifierade flygande objekt som då UFO står för, fast på svenska skulle det bli OFO.
Ja, just
För
ja.
det är unidentified flying object.
Precis.
Det finns liksom uppgifter ända bak till 200-talet före Kristus i Italien. Och det fanns för uppgifter om ända bak till forna Egypten. Och då skulle det ha varit några slags papyrusrullar där det stod om en händelse då där människor hade sett någonting. Men det visade sig sen att de här papyrusrullarna var förfalskade. Så. Men det här i alla fall i Italien är den romerske historikern Titus Livius som skrev att under vintern kommit flera rapporter om, och nu ska jag försöka säga det här på latin, Navium speciem de Caelo Adfulsisse, eller fantomskepp hade setts glimma på himlen. Och på 700-talet skrev man att skepp med deras besättningar sågs i luften på Irland.
Skepp som i skepp.
Alltså... Ja, de tänker väl, alltså, de visste ju inte vad flygande skepp var, så de tänkte nog med båtar.
Ja, det där tänker jag. Alltså, en båt i himlen. Ja.
Den 14 april 1561 såg invånare i Nürnberg, eller Nürnberg, var, de såg som de beskrev en luftstrid följt av uppkomsten av ett stort svart triangulärt föremål och sen en stor krasch utanför staden.
Okej.
Man hävdar också att vittnen observerade hundratals sfärer, cylindrar och andra udda föremål som rörde sig oregelbundet ovanför. Och 1668 kommer det första omnämnandet av UFO:n i Slovakien. Och det här är från Levoča stadens krönikor där krönikören beskriver en silverödla som flyger på himlen.
Oj då.
Sen hoppar vi, alltså det finns ju fler, men jag har liksom bara tagit ett axplock. Och den 22 februari eller 24 mars, det finns olika uppgifter, 1803 så såg lokala fiskare i Utsurobune vid Haratonohama i Japan enligt uppgift ett fartyg driva nära liksom i vattnet då. De säger att när de undersökte det dök det upp en vacker ung kvinna som de beskrev som rött och vitt hår klädd i konstiga kläder. De hävdar att hon höll i en fyrkantig låda som ingen fick röra och hon pratade med dem på ett språk de aldrig hört förut. Och vissa tror då, alltså vissa UFO-troende tror att det här är en berättelse om ett trovärdigt liksom. Det är en trovärdig historia och att det här är liksom the shit av så kallat möte av den tredje graden.
Jaså, jaha.
Så,
ja, why not? Eller, ja.
Ja, jag vet inte.
Jag har ingen aning.
Det kan ju bara vara en utlänning, tänker jag också. Men...
Ja, men det är det jag också tänker, ett språk som man aldrig har hört. Ja, det är många språk jag aldrig har hört. Alltså...
Nej, speciellt en japan på 1800-talet, känner jag.
Ja, nej, jag vet inte. Jag menar,
hon hade rött och vitt hår.
Ja, var hon... vitt hår, men...
Ja, men alltså, det låter... Ja, var hon från Skottland, eller vad? Nej. Ja, men
hade varit fotbollsmatch supporter.
Ja. Nej, jag vet inte fan, men många tror i alla fall att det här är en pålitlig historia.
Okej. Ja.
Och som du sa så är det bara det här, det är ett axplock, alltså det finns så mycket. Men egentligen så fick inte riktigt den här UFO-kulturen sitt liksom riktiga uppsving förrän på 1900-talet. Och då speciellt i och med den så kallade Roswell-incidenten.
Just det,
ja. Men innan vi går på den så har jag lite annat att ta upp innan det. Och den 24 juni 1947 så hävdar privatpiloten Kenneth Arnold att han såg en sträng av 9 glänsande oidentifierade flygande föremål som flög förbi Mount Rainier i Washington. Och det här var med hastigheter som han uppskattade till minst 1200 miles per hour eller 1900 km i timmen.
Ja, det är ju väldigt snabbt.
Ja. Hans rapport om det här fick rikstäckande nyhetsbevakning och hans beskrivning av föremålen ledde också till att pressen snabbt myntade termerna flygande tefat och flygande skiva som populärbeskrivande termer för UFO. Och jag vill också klargöra att att man säger UFO betyder inte automatiskt att det är utomjordingar. UFO betyder bara att det är oidentifierat.
Ja, man vet inte vad det är liksom. Man
har inte kunnat fastslå. Nej, men alltså säg att flygvapnet ut och flyger. Det kommer något annat någon annan farkost.
Ja.
Innan de har identifierat den då så är det ju ett UFO.
Ja, men precis. Ja. Så är
så
det
att
ju. Helt rätt.
Det är liksom, UFO är inte likvärdigt med utomjordingar. Jag vill bara klargöra det.
Ja, men det är bra att göra, för jag tänker att många kanske tror att det är samma sak.
Precis. Men ja. Och det här är alltså den händelsen som gör att vi börjar kalla det för flygande tefat.
Jag förstår.
Men 10 dagar senare så rapporterar kapten E.J. Smith, hans andra pilot och en flygvärdinna, att de bevittnar ett oidentifierade föremål i Pacific Northwest i USA.
Mm.
Och efter att hans berättelse publiceras kontaktas då den här Kenneth Arnold av Raymond A. Palmer. Han är redaktör för en sci-fi-tidning som heter Amazing Stories. Och den här Palmer vidarebefordrar till Arnold en historia om 2 hamnpatruller i Tacoma som enligt uppgift hade fragment av ett flygande tefat. Och han frågar då om Arnold vill flyga dit för att undersöka det här. Och skickar $200 till Arnold för att, ja, betala. Och den 29 juni så intervjuar Kenneth Arnold en man som heter Harold Dahl. Jag vet inte, hur säger man Dahl på engelska? Dahl.
Ja. Dahl, jag vet inte.
Han heter Dahl i alla fall.
Mm.
Och den här Harold Dahl sa den 29 juni 1947 på eftermiddagen vid 2-tiden patrullerade jag Maury Islands östra bukt och jag som kapten styrde min patrullbåt nära stranden av en vik på Maury Island. Ombord fanns 2 besättningsmän, min 15-årige son och hans hund. När jag tittar upp från... man har ju inte en ratt på båt. Vad heter det?
Styr...
Alla vet vad jag sitter och viftar nu. Så här, ni vet de här handtagen.
Ja, jag vet vad du menar.
Ni förstår, jag säger ratt.
Ja.
Han tittar upp från den och ser 6 stycken mycket stora munkformade flygplan.
Donuts.
Ja. Han kanske var hungrig.
Krispy Kreme.
Ja, gud vad gott. Han hävdar vidare att ett av föremålen, citat, började spy ut vad som verkade som 1000-tals tidningar från någonstans på insidan av dess centrum. Dessa tidningar som visade sig, ja, det visade sig vara en vit typ av mycket lätt metall som fladdrade till jorden.
Aha, okej. Okay. Så det var tidningar av metall?
Alltså det var blad av lätt metall som han tolkade som tidningsblad.
Okej, okay, ja. Mm.
Men han är inte klar än.
Nej,
för sen... Nej. Är det ett ämne som liknar lavastenar som faller ner på deras båt, bryter en av arbetarnas arm och dödade den här hunden.
Ja, men gud.
Han hävdar också att han senare blev kontaktad av en, kan du gissa? Vad brukar följa när man har haft en UFO-kontakt?
En FBI.
Ja, en man in black.
Ja, men det var det jag menade. Men ja.
Mm. Det här är alltså ganska, vad ska man säga, typ alla ser typ likadana ut. Det är män i svart kostym, de har ofta svarta solglasögon. Och de dyker upp efter folk har haft ett möte med utomjordingar.
Precis.
Och som vanligt då så uppmanas han att inte tala om den här händelsen.
Okej.
Okay. Den här Kenneth Arnold, han åker då till Captain E.J. Smith. Som då flög ett flygplan och såg saker. Han var från United Airlines. Och han berättade då att de hade sett en flygande skiva den 4 juli. Det är också en man som heter Chrisman som visar skräp av vit metall för E.J. Smith och Kenneth Arnold. Och de liksom tittar på det där och säger nej, det här är inte det som han på båten beskrev. Och då bestämmer sig Kenneth Arnold för att kontakta Lieutenant Frank Brown från Military Intelligence, 4th Air Force på Hamilton Field i California. Och den här Brown, han kommer till Arnolds hotell i Tacoma tillsammans med kapten William L. Davidson. Och de två genomför intervjuer med Arnold och sådär och samlar in fragment då. Och under de tidiga timmarna den 1 augusti så dör de två officerarna när B-25-bombplanen som de lotsar kraschar utanför Kelso i
Oj.
Washington på väg tillbaka till Kalifornien.
Men gud. Aha.
Men FBI fortsätter att undersöka det här fallet och drar då slutsatsen att den här Chrisman och Dahls iakttagelser var bluff. Och i sina
Aha.
akter noterar de att Dahl uppgav att om han blev ifrågasatt av myndigheterna skulle han säga att det var en bluff eftersom han inte ville ha ytterligare problem. Det känner jag är ju inte att säga det här är en bluff, utan han sa att det var
Nej.
en bluff för han orkar inte.
Nej,
Så han
precis.
sa ju, alltså det är ju så tydligt att det liksom, han sa ju bara det för att han inte orkar hålla på.
Nej, precis.
Så, men firarna beskriver också några alternativa berättelser som då Chrisman och Dahl har sagt till lokala tidningar och sådär. Och de här på FBI, de kollar på de här historierna och de säger att troligtvis så har de här två då kontaktat en mängd olika tidningar i hopp om att bygga upp sin berättelse genom publicitet till en punkt där de kan göra en lönsam affär med tidningen Fantasy Magazine. Så säger, men så har vi ju det här då konspirationen. Jaha, men det är ju FBI som säger det.
Ja, precis.
Men
Ja.
vad som faktiskt dödade den här hunden och bröt armen på den här mannen, det får vi inte riktigt veta.
Nej, det kan ju lika gärna vara han.
Ja,
Nej, men
springer fram och
alltså.
smockar till dem bara.
Ja, det är ingen
Nu
som vet
säger ni
det.
att det var ett UFO här.
Ja, det var faktiskt det. Det är
Det
faktiskt
kom
mitt
lavasten
alibi.
flygande med tidningar.
Ja, man bara... Vad tänker du nu? Aluminiumfolie. Kallas det för.
Ja, herregud. Nej, ja, men vi vet ju inte. Alltså.
Nej. Nej,
Men.
precis.
Jag berättade ju om det här Pacific Airlines-fartyget. Det var ju 4 juli 47. Och sen var det ju bara en vecka innan det som Kenneth Arnold såg sitt. Så det är nära inpå. Det är samma år, det är nära inpå. Och efter det här så följs det av cirka 800 så kallade copycat-rapporter under sommaren 1947. Så alltså liknande sightings följer liksom under sommaren.
Okej.
Och alltså jag kan ju känna så här, jaha, men antingen är det då folk som hittar på för de tror att de ska få publicitet och pengar. Eller så är det något slags fenomen som
Just
ses
under den
av
sommaren.
flera.
Ja.
Men ja,
Det kan ju
någonting.
komma liksom om man tänker att eftersom vi nu bor på olika ställen på den här jorden så kan det ju vara så att någon har sett det liksom på ena sidan jordklotet den ena dagen och sen färdas det för att vi snurrar och så ser andra det en annan dag. Och sådär. Alltså det vet man ju inte.
Ja, men om myndigheter kallar det här för copycat-rapporter i alla fall.
Okej, ja.
Men nu ska vi se. Jag har inte skrivit något datum, men det här är i alla fall samma månad, i juli. Klockan 20:04 på kvällen lyfter ett United Airlines flight 105 i en DC-3 från Boise, Idaho, på väg till Pendleton, Oregon. Vid avresan så säger Boise Tower skämtsamt att besättningen ska vara på utkik efter flygande tefat. Och under flygningen så rapporterar andra piloten Ralph Stevens att han såg ett närmande ljus och tände DC-3ans landningsljus för att liksom så här, hallå, vi är här. Och Stevens och kapten Emil J. Smith ska sedan ha observerat vad Smith kallade fyra eller fem någonting. Han beskrev föremålen som släta på botten och grova uppåt. Men han kunde inte säga om de var ovala eller liksom platta. Och
Nej.
ett av de här objekten skulle ha varit större än de andra. Och besättningen bevittnade senare vad de tolkade som ytterligare fyra föremål. Och medan flight 105, eller flyg 105, var i luften sändes en rapport om den här iakttagelsen till tornet i Ontario, Oregon. Och besättningen ska ha sett föremålen i 45 miles, eller cirka 12 minuter, innan de försvann i en, citat, explosion av fart. Även om besättningen inte kunde säga om de försvann genom att snabba upp från DC-3 eller genom att sönderfalla. Alltså de försvann i alla fall. Alltså de vet inte, exploderade de? Eller var att de bara så här, pju! Det vet de inte.
Ja, jättesnabbt liksom.
Utanför cockpiten så rapporterar en flygvärd som heter Marty Morrow att han såg de här föremålen. Och enligt Smiths berättelse hade de 8 passagerarna ingen blick. Liksom, alltså de kunde inte... Ingen Nej. Blick, vad säger man? Ingen view av föremålen. Alltså för de var mitt framför planet hela tiden. Precis.
Ja.
Och månaden därpå, den 29 juli, rapporterar en flygbesättning som flyger samma rutt också oidentifierade föremål. Och den här flight 105-observationen av flygande T-fat är den första från liksom professionella piloter, eller vad man ska säga så. Första officiella rapporten från piloter. Och som ett resultat av den här iakttagelsen så inledde då kapten Emil Smith och Kenneth Arnold ett samarbete och undersökte flera då incidenter, inklusive då den här Maury Island till exempel. Och flygvapnet drar då slutsatsen att det var tillskrivna vanliga flygplan, ballonger, fåglar eller ren illusion.
Illusion är ju lite konstigt.
Ska liksom fler personer se samma synvilla?
Ja, men det är det jag menar, om alla ser samma sak och de är på olika ställen på planet. Och det är från olika plan också.
Men det hade ju varit bättre om de sa, nej, det är ett konstigt väderfenomen bara.
Ja. Ja, nej, det är ju lite konstigt. Det skulle jag inte påstå att det kan vara, men...
Nej, fåglar låter ju jävligt konstigt också.
Ja, jag tänker, vad är det för jävla fåglar? De har jag aldrig sett förr.
Det är exploderande fåglar, har aldrig sett sådana. De bara kan flyga jättehögt och lika fort som en DC-3 och så bara exploderar de.
Ja, efter ungefär 12 blod, ingenting.
Efter ungefär 12 minuter så exploderar fågeln bara.
Ja, det är fint. Det är det. Nej, så dumt. Jag vet inte, men det känns ju konstigt om det ska vara en synvilla eller sådär i varje fall.
Ja.
En illusion. Ja.
Kan man tycka, ja.
Ja.
Men nu kommer vi till det som jag tror många liksom associerar med UFO:n. Och det är alltså Roswell. Och det här är den 14 juni 1947. Så det är samma sommar. Liksom,
just
ha det i åtanke. Då åker en ranchägare vid namn W.W. Mac Brazel tillsammans med sin son Vernon genom sina ägor ungefär 12 mil nordväst om Roswell i New Mexico, USA. De skulle inspektera sin betesmark och då upptäcker de något de aldrig har sett förut. Och Brazel beskriver det som ett torrt område med ljusa vrakdelar som bestod av gummiremsor, aluminiumfolie, tjockt papper och pinnar. Det här metallliknande tyget var utspritt, trasigt, liksom så här scattered på den här lilla grustäckta marken. Det satt fast i såna här små buskar och liksom så där i öknen.
Håkan. Eller ja, öknen.
Ja, det är ju New Mexico, vet du.
Ja, just det. Jag bara på åken.
Det satt där i axeln av vitet.
Ja, majsen och hela faderuttan.
Nej, det här var, de hade visst typ får och sånt där. Gick här.
Jaha, då är jag med. Jag trodde de odlade grejer.
Nej, det var ju betesmark.
Ja, då är jag med.
Ja. Men det ligger där i alla fall utspritt i gruset och liksom sådär. Sitter fast i små buskar och sånt. Och de har ju såklart ingen aning om vad är det här och hur har det hamnat här. Men den här Mac, han, de åker därifrån och bara, the fuck. Men han åker tillbaka den 4 juli. Plockar upp lite delar av det här. Och 3 dagar senare så lämnar han över dem till Sheriff George Wilcox. Och Wilcox Cox visste inte heller vad det här kunde vara. Så han tar i sin tur kontakt med Colonel Butch Blanchard, Commander of the Roswell Army Airfield 509th Composite Group. Jag kände jag var tvungen att ta med hela hans titel där.
Det var många grejer som hände, känner jag.
Ja. Men han är lika perplex som Wilcox och han beslutar i sin tur att han ska kontakta sin överordnade och det blir General Roger W. Ramey, Commander of the 8th Air Force i Fort Worth, Texas. Fort Worth, Texas. Det var svårt att säga.
Fort Worth. Ja, okej. Okay. Kommer han fram till någonting då?
Vi ska se.
Ja.
Den här Colonel Blanchard skickar i samband med det här också en Major Jesse Marcel till fyndplatsen för att plocka upp resterande delar av vraket för att undersöka dem närmare. Och den här karen, han håller inte det här för sig själv, för att den 8 juli så går han ut i media och kommenterar det här, och det här sätter ju igång UFO-grejerna direkt. Och den lokala tidningen Roswell Daily Record skrev, och det här är på engelska: "The intelligence office of the 509th Bombardment Group at Roswell Army Airfield announced at noon today that the field has come to the possession of a flying saucer."
Mm-hmm.
Okay. Alltså, vad säger man? The intelligence, alltså liksom...
Ja, men...
kommunikationsavdelningen på det här 509th Bombardment Group på Roswell Army Airfield berättade vid noon, vad heter noon?
Förmiddag.
Eller middag. 12. Ja. Noon är ju 12 på dagen.
Ja, just ja.
Att det här då, de har kommit de har fått i sin ägo ett flygande tefat, kan man säga. Mm,
precis.
Det sägs också, och det här är verkligen allegedly hearsay, att vittnen ska ha sett att man från det här vraket ska ha flyttat små kroppar.
Mm-hmm.
Och det här då ska vara de små grå.
Ah.
Och små grå är ju de här, vad är de, typ en meter höga aliens. De har liksom inga, de är helt släta på kroppen, har liksom inga såna här, inga bröst eller någonting. Och så är huvudet liksom större än kroppen, och så har de stora ögon.
Ja, precis.
Och så huvudet är lite droppformad.
Precis. Jag vet exakt hur de ser ut.
Mm. Mm. Men det här är ju bara hearsay. Alltså det finns liksom inga bilder eller någonting.
Nej, okej. Okay.
Och Roger Launius, en pensionerad intendent fokuserad på rymdhistoria på The Smithsonian National Air and Space Museum i Washington DC, säger att det på den här tiden var lättare för militären att säga att det här var ett UFO än att erkänna vad det faktiskt var som hade kraschat på ranchen.
Mm.
För att han är ju inte en UFO-believer.
Nej, han tror inte på det alltså.
Nej, för till slut så ska militärerna erkänt att det som kraschade på ranchen var det så kallade Project Mogul.
Mm-hmm.
Och Project Mogul, ibland kallad Operation Mogul, eller Mogul, är ett topphemligt projekt av US Army Air Forces som involverar mikrofoner som flygs på i höghöjdsballonger. Och deras primära syfte är långdistansdetektering av ljudvågor som genereras av sovjetiska atombombtest.
Mm-hmm. Okej, okay, ja.
Och det här projektet genomfördes från 47 till tidigt 49.
Ja.
Och det här är en sekretessbelagd del av ett oklassificerat projekt av atmosfäriska forskare från New York University. Och det här projektet är måttligt framgångsrikt, men det var mycket dyrt. Och till slut så ersattes det av ett nätverk av seismiska detektorer istället. Och att man började ta luftprovtagning för radioaktivt nedfall. Det här är ju mer kostnadseffektivt och mer pålitligt. För som de då säger kan ju de här ballongerna krascha.
Ja, såklart.
Och 1947 så kraschar en sån här ballong. Det är NYU Flight 4 och den sjösattes den 4 juni i öknen nära Roswell, New Mexico. Och de menar att det är den här som har kraschat. Men Donald Schmitt, som är UFO-forskare, som har ägnat nästan 3 decennier åt att undersöka den här incidenten, och han är medgrundare av International UFO Museum and Research Center i Roswell, säger att den här förklaringen, den har ingen mening liksom. För berättelsen om så kallade flygande tefat är ju liksom så prålig att det gör ju att man bara uppmärksammar det här mer
Ja,
än att
såklart.
man säger det var en forskningsballong. Aha, fan vad tråkigt.
Ja.
Så säger man det är ett UFO.
Ja, det var ett UFO.
Och han menar
Men
ju, ja.
när jag tänkte de här ballongerna, är det som luftballonger? Alltså
Alltså tänk dig typ
stor
som väderballonger.
väderballonger. Ja, men sådana luftballonger man sitter i en korg, eller va?
Nej, väderballonger är de här som man skickar upp obemannade upp i atmosfären med mätinstrument.
Hur stora
Och
är de då?
så, ja men de är väl ganska stora, jag ska se.
Jag bara känner att har jag ens hört talas om att det finns sådana här ballonger?
Ja, men du har väl hört talas om väderballonger? Det är en ballong som är fylld med helium eller vätgas och så sätter man olika verktyg.
Instrument.
Ja, precis. Och så skickar man upp den i atmosfären. Bland annat så kanske man vill mäta ozonkoncentrationen och sånt där. Och sen när den
Jaha.
kraschar ner igen då så är den
Men.
finito liksom.
Ja. Okej. Ja, men då är jag med.
Alltså de är inte svinstora men de är inte svinsmå heller. Det finns väl olika storlekar kan jag tänka.
Ja, förmodligen.
Men det här var ju typ en sån fast lite mera fancy höll jag på att säga.
Ja, men jag
Och
förstår
det
vad
här
du.
var ju helt enkelt för att man skulle spionera på Sovjet då. Men den här Donald Schmidt, han säger ju att säga att det här är ett flygande tefat liksom skulle verka i hög grad, alltså det liksom skulle ju i hög grad, vad säger man, strida emot krigsdepartementets intressen. Alltså om det kraschar en ballong och du säger det är bara en väderballong, då blir inte folk intresserade. Men säger du att det är ett UFO, då blir folk jätteintresserade och vill åka dit.
Ja.
Och liksom.
Såklart. Det blir ju en sensation liksom.
Och han säger så här. 2 timmar väster om Roswell detonerades den första atombomben. Du hade pågående atomforskning i Los Alamos. Du hade alla dessa tester fångade av tyska V2-raketer vid White Sands. Och i Roswell hade du den första atombombskvadronen med högkvarter. Tanken att de avsiktligt skulle sätta upp vilken typ av publicitet som helst som en distraktion. Om något behöver de mindre uppmärksamhet. Så.
Precis. För det var väl där som de kom, det jag pratade om med atombomben i Hiroshima. Då var de ju där och hade det här labbet, eller ja, där de
Det är bara två
byggde.
timmar väster om där den här så kallade ballongen då ska ha kraschat.
Ja, det är ju lite.
Och det vore ju konstigt att man drar uppmärksamheten och säger att det här är ett UFO. Men
Ja, det kan jag känna.
ja, jag vet ju inte hur de tänker alla gånger va?
Nej, det vet man inte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Men nu tänkte jag att vi ska hoppa vidare till en annan plats som har kopplingar till Roswell och annat, nämligen Area 51.
Yes.
Och i augusti 2013 så publicerade CIA dokument som tidigare inte varit allmänna, och i och med det så erkänner de officiellt existensen av Area 51. För det har man inte erkänt innan det.
Nej, just ja.
Och Area 51 är en 1400 kvadratkilometer stor flygbas och så kallad då testing range. Och ägaren är Department of Defense. Operatören är US Air Force och den kontrolleras av Air Force Material Command.
Okej.
Och enligt CIA då så skapas Area 51 år 1955 i Mojaveöknen för att testa ett topphemligt flygplansprojekt som kallades Aquatone. Och Aquatone är kalla krigets kodnamn för flygplanet U-2. Och det här skulle då hjälpa USA att spionera på Sovjet. Och anledningen till det var ju att det här flygplanet kunde flyga på otroligt hög höjd. Jag tror det var 20 000 meters höjd på, på 50-talet. Och det skulle då liksom vara utanför Sovjets luftvärn. Så att man skulle kunna flyga över Sovjet och spionera och vara utanför deras luftvärn.
Smart.
Och man valde då Groom Lake i Nevada för den här basen, då man behöver en avlägsen plats för att undvika att någon kom på vad man gjorde. Och Groom Lake ligger i ett glesbefolkat område i öknen, så att det passar ju det man vill ha.
Ja.
Det döptes Area 51 efter rutan på en Atomic Energy Commission-karta. Och verksamheten sätter igång. Men man fick pausa den här verksamheten i mer än 2 år eftersom Area 51 ligger i den vindriktningen så att det radioaktiva nedfallet från testområdet för atombomberna, det liksom blåser över Area 51. Så hela basen blev ju täckt av radioaktivt damm.
Jaså, ja ja.
Så då fick man pausa i 2 år, mer än 2 år.
Det förstår jag ju.
Så du förstår det, det är liksom nära, alltså det är inte långt ifrån Roswell, det är inte långt ifrån atombomberna, det är det här området liksom, gränserna mellan Nevada och New Mexico.
Ja.
Och det är ju Mojave och sådär, öknen.
Ja, men precis. Ja. Ja,
spännande. Ja, det är det verkligen. När man sen återupptar verksamheten så fortsätter man forska hur man kan bygga flygplan som är osynliga för radar. För det visar sig att de här U-2, de var inte utanför räckvidden för Sovjets luftvärn.
Nej.
Utan en av deras plan blev nedskjutet och såklart så dör ju piloten.
Ja, såklart.
Så nu börjar man ta reda på, jaha, hur kan man bygga flygplan som är osynliga för radar? Och först så försöker man klä in de här U-2 i vad de kallar, alltså det fick såhär nickname wallpaper. För att liksom deras radioreflektion skulle bli mindre, radarreflektion skulle bli mindre, men det funkar inte. Så då börjar man forska på hur kan man bygga flygplan som är liksom osynliga för radar från start så att vi inte behöver göra någonting. Och det här är ju super hemligt.
Ja, såklart.
Och nu bygger man ut basen ytterligare med start- och landningsbana i asfalt. På, alltså det här är ju torkad, det är sån här bedrock. Så det är ju en urtidssjö som har torkat. Så det är ett väldigt hårt underlag. Så det funkar skitbra till det här.
Ja.
Och ja, 62 då så bygger man ut med den här landningsbanan och flera hangarer så att man kan jobba.
Mm.
Och man håller på och forskar och det här är så synd. För man hittar då på ett plan som man sätter upp på en stolpe ute i öknen och så kan man köra runt med radarkameror i olika vinklar och sådär för att se var reflekteras radarn ifrån och vad kan vi göra.
Ah.
Och så kommer man på att Sovjet, de har ju börjat skicka upp satelliter och då kan man ta reda på när den här satelliten kommer över dem för då vet de att de kommer försöka ta kort på det här.
Ja. Ah.
Så då plockar man ner det här planet och kör in det i en hangar och bara, nu kan de inte ta reda på vad vi håller på med. Men så fick de ju veta år efter att sovjeterna kunde ju med hjälp av värmekameror se skuggan av det här flygplanet på marken. För när den har suttit uppe så har ju den bildat en skugga och då är marken svalare.
Ja, men såklart.
Och då kunde de se hela formen på det här flygplanet.
Jaha, men gud, ja.
Så att, ja, det är...
Ja, det var ju dumt.
Det händer grejer, va?
Ja, verkligen.
Det här är typiskt, det här är så kalla kriget. Alltså,
Ja. Ja, ja, ja.
Men på 60-talet så får man tag på ett sovjetiskt MIG-plan. Det är ju deras fighter jets, liksom.
Mm.
Och det här börjar man analysera och man övar med det för att utveckla ytterligare liksom bättre piloter och bättre flyg.
Mm.
Och man börjar jobba ännu mer och nu bygger man ut basen igen. Och man sätter dit flera hangarer. Och för att ytterligare skydda området så stänger man luftrummet ovanför basen permanent. Mm. Och då stänger man av ett område på 1100 kvadratkilometer.
Åh, jäklar.
Och på marken sitter det avspärrningar på en 15 kilometers radie. Med vakter längs hela perimetern. Så.
Ja, det har jag sett på videos här.
Mm.
Eller på videos.
Det är liksom nu på 60-talet som man sätter dit
det. Okay. Mm.
Och i slutet på 70-talet så behöver man inte spionplan på samma sätt. Eftersom nu har man ju satelliter.
Mm.
Och då tar USAs flygvapen över basen. Förut var det ju CIA.
Mm.
Nu är det USAs flygvapen. Och ingen vet, alltså folk, gemene man vet ju inte om den här basen.
Nej.
Eller liksom vad man gör där. Det är liksom, alltså det, för de som ska börja jobba där, då är det 3 månaders utredning innan för att se liksom om de här är okej personer.
Hm. Ja, det kan jag ändå tänka mig att det krävs.
Mm, mm. Verkligen. Men, 1989... så kliver en man vid namn Bob Lazar fram i media och säger att han har jobbat på Area 51.
Mm.
Och han ska ha jobbat därifrån ungefär slutet på 88 till början av 89. Och där ska han för regeringen ha jobbat med jetdriften på utomjordiska fordon.
Ja.
Och han påstår då att man på Area 51 har UFO:n. Som man forskar på och man höll då på med så kallat reverse engineering. Det är alltså att man har en fungerande, säg en motor, du har en fungerande motor. Du vill veta hur bygger jag en sån här? Ja. Så då plockar du isär den för att se alla komponenter och hur den fungerar.
Ja, ja. Mm.
Och det här sa han att han jobbade på med. Ja, okay. På och med.
Ja.
Och det här sätter ju fart på UFO-spekulationerna på Area 51 och alla foliehattar bara mäh.
Det förstår jag verkligen.
Och han sa också ytterligare att han jobbade på reaktormotorer som drevs av antimateria, vilket inte finns på jorden.
Mm, nej.
Så hans jobb var att ta reda på vad för ämne man kan använda istället.
Mm.
Det är liksom vad han säger.
Eller det finns kanske i Bermuda-trianglen.
Ja, det vet vi ju inte.
Nej.
Och varför kan det finnas där? Jo, för det är aliens!
Ja, men precis. Både ovanför och under ytan.
Ja.
Mm.
Han säger också att man jobbade med aliens, levande aliens. Och nu kommer jag inte ihåg vad den hette.
Okej. Okay.
Men... det finns flera som säger att de ska ha jobbat med aliens. Men ja.
Alltså jobbat med, alltså att aliens jobbade med dem eller...
Ja, alltså det var någon på basen som ska ha kunnat kommunicera med de här telepatiskt och kunnat översätta.
Okej. Ja. Oh, gud.
Men det Bob Lazar gjorde också var att han försökte förklara olika element av den här basen. Och bland annat så försökte han förklara en handskanner som fanns där. Och den här lyste då med starkt ljus för att mäta längden på skelettet i fingrarna. För att då liksom göra en ID-kontroll.
Mm.
Och det här är ju någonting som ingen tror på. Och han har försökt rita den och han har förklarat den och bla bla bla. Men i dokumentären Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers från 2018. Så får den här filmaren tag på ett foto från CIA på en sån handskanner som Bob Lazar har förklarat hela tiden.
Mm-hmm. Så den finns på riktigt?
Så, ja.
Mm.
Så då börjar man ju tänka, jaha, men då hittar han ju inte på allt.
Nej. Men vad skulle den göra? Så den mätte fingrarna?
Men man la handen på. Och så skulle den då lysa igenom handen och kunna mäta dina fingerben. Okay. Längden på dina fingerben. För det är tydligen väldigt så här unikt för varje person.
Ja.
Och då kunna identifiera en person. Istället för som nu för tiden så skannar man ju fingeravtryck.
Ja, precis.
Men det hade man inte då.
Nej, så då skannar man hela handen.
Då gjorde man det här.
Hmm.
Så.
Intressant ändå.
Ja.
Mm.
Och Bob lät sig också undergå hypnosterapi för att försöka minnas detaljer av UFO:erna och saker runt omkring. Och det här fungerade till viss del och han har sedan dess jobbat på med att minnas och han ritar mycket. Alltså han är ju en otrolig vetenskapsman.
Ja.
Alltså han är ju nästan som de här man ser på tv-serier liksom.
Ja, ja, ja.
Otroligt intelligent. Men han är inte jättesugen på att prata om det här längre för att han har fått utstå så mycket hård kritik och blivit så misstrodd och liksom...
Ja,
så som
det tar ju på en.
Ja, såklart. Men han är ju med i den här dokumentären ändå och de pratar mycket. Och hans hus har ju blivit raidat av FBI otaliga gånger.
Jaha.
Och jag tänker ju att bara att de gör det, då är det inte bara att han är en kuku som de liksom ingen ska tro på. Varför raidar de då hans hus?
Ja, men precis, så måste de ju tänka sig att det kan vara så att han har någonting där som han inte berättar. Annars skulle de ju aldrig göra det.
Nej.
Så det är ju också väldigt lustigt. Då, för att annars skulle de ju bara tänka typ okej, han är ju helt borta med vinden. Vi kanske ska låsa in honom på något mentalsjukhus eller så. Men ja, nej, det är också lustigt.
Mm, verkligen. Mm.
Ja.
Men alltså många då inom UFO-gemenskapen, de är ju säkra på att han talar sanning. Och alltså, jag kan inte säga att han har liksom gjort någonting av det jag har sett som gör att jag tror att han är koko och ljuger och hittar på. För samtidigt så känner jag lite så här, vad skulle han få ut av det?
Ja, jag vet, alltså, jag
vet. Han har ju inte direkt gjort sig rik på det här, om man säger så.
Nej, alltså det är oftast när det kommer ut sådana där saker så är det ju oftast får man ju mer kritik än vad man får positiva saker ut av det. Så att han har väl inte vunnit någonting egentligen.
Nej, och jag menar liksom att han vågar komma ut med det. Det var ju också liksom, han var ju, i början var han ju anonym.
Mm.
För att han var ju rädd för sitt liv liksom.
Ja, ja.
Men sen kom han ju ut och liksom så.
Ja.
Och,
men ja, nej, det är intressant. Ja, alltså det är ju... Jag tycker det är så svårt med just med liksom UFO:n och sådär. Som vi brukar prata om. Liksom att vi kan ju inte vara de enda i hela, liksom, hela universums...
Nej.
Liksom, det går ju inte.
Nej, precis.
Och det kan man ju bli helt... Man känner att hjärnan vill typ explodera när man börjar tänka på allt.
Ja, och det här med konspirationer mot regeringen i USA, det är liksom... Det är så många som tror att deras regering döljer så mycket.
Ja, precis.
Och folk tror ju helt enkelt att det här som hände i Roswell, det var ingen jävla forskningsballong, det var ett UFO, det var utomjordingar där. Man tog dem, man tog deras skepp och man har dem, både levande och döda, som man då jobbar på och med. Och jag skulle väl säga att USA är ju UFO-mecka. Alltså, jag tror att det är flest sightings och kidnappings och grejer där. Liksom jämfört med resten av världen.
precis.
Men jag har i alla fall tagit tre historier som jag tänkte berätta om som inte är USA.
Ja, spännande.
Och vi börjar i Finland. Och det här är ett Fuga magistergett utbildningsuppdrag. Och det här är Fuga magister, det är alltså ett flygplan, en flygplansmodell.
Okej.
Och det här är på Björneborgs flygplats den 12 april 1969. Och då sa en flygledare från finska försvarsmakten till piloten Tarmo Tokiva att undersöka 7 luftballonger som svävade cirka 1 500 till 3 000 meter över flygplatsen. Tokiva rapporterade att föremålen var boll eller skivformade. Oj, nu råkar jag trycka här. Men han kunde inte bestämma sitt avstånd till dem.
Nej.
Och enligt honom så accelererade föremålen bort från honom i stor hastighet eller hög hastighet.
Ja.
Och obestämda radarbilder rapporterades också senare då 200 kilometer bort i Vasa. Och en andra pilot i utbildning, Jouko Koronen, han säger att han hörde radiokommunikationen mellan flygledaren och Tokiva samt observerade föremålen. Och enligt den finska försvarsmaktens tidning Ruotuveikki rapporterades den 12 april liknande fall som inträffade under eller över vattendrag under pågående militärövningar. Och man tror att det här kan ha varit transnationella spionplan eller flygplan. Man tänkte att det kunde vara, tror man pratade om att det kunde vara spanska spionflyg och gud vad det var.
Okej, ja.
Men det här är den enda UFO-observationen som erkänns av det finska flygvapnet.
Jaså, jaha.
Ja.
Spännande ändå, för jag
Så.
tänker att om man tror att det är ballonger så kommer man närmare och så. Ja, nej, ja.
Ja, och jag menar, flygpiloter har ju ganska bra syn också.
Ja, det måste de
Det
ju
är inte
ha.
så här, alltså, och de är oftast, ja men det är ett starkt psyke, alltså de liksom.
Ja, de måste ju gå igenom många prövningar.
Ja.
Men ja, vad spännande.
Och sen de två sista jag har, det är en från Sverige och en till från Finland. Från Finland.
Finland.
Först så ska vi ta oss till Martebo på Gotland. Och det här ligger ungefär 25 kilometer norr om Visby. Och Martebo myr var fram till utdikningen. Det här är ju utdikningen är ju en krigsgrej där man trodde att man skulle kunna gräva ett dike rakt genom hela Gotland.
Ja, just ja. Ja.
Men det var fram till utdikningen där då Gotlands största sjö. Och här säger sig otroligt många människor har sett det så kallade Marteboljuset. Och första gången det har kunnat beläggas är 1922. Och UFO-Sverige har gjort intervjuer med syskonen Ingmar och Signe medan de fortfarande levde. Och de berättade att ljuset på myren sågs första gången av deras föräldrar och morbror en kväll i mars 1922. Och det var snö på marken och deras pappa och morbror gick ner dagen efter för att spåra den så kallade ljusgubbe de trodde det var. För de trodde att de hade sett lyktgubben då.
Ja.
Men det fanns inga spår i snön så att de blev så här, Och därefter så såg de ljuset ett flertal gånger under 1922. Och så småningom uppenbarade sig längs den vägsträcka där det idag brukar synas. Och UFO-Sverige gjorde vid ett tillfälle ett experiment med en grupp personer som stod i närheten av Knutstorp för att invänta ljuset. Och medan en av dem stod och pratade med gruppen, så som då har sett ljuset vid flera gånger, så körde en annan person sin bil runt området och in på vägen från andra hållet. Och när de här personerna såg ljuset så kom de överens om att det här var så Marteboljuset såg ut. Och okay. Det var inte först efter de hade sett det som de sa, det här är en av våra bilar. Jaha. Men då tänker jag så här, men på 20-talet hade man ju inte bil. Jag menar man.
Nej. Det hade man väl ändå inte.
Så
det måste ju vara lite... Jag tänker, då borde de ju hittat hjulspår.
Precis. Och just det här var ju inte ens... Det som var 22 var ju inte på vägen heller. Det var ute på myren och där kör man ju verkligen inte bil.
Nej, inte de typen av bilar som fanns då.
Nej.
Så att, ja, nej. Ja.
Men det finns svårförklarade observationer. Och runt den 10 juli 93, mellan 22.30 och 22.45, var Ivan Malmqvist från Martebo på väg hem från Stenkyrka. Och när han åkte Malmavägen fram till där vägen svänger åt höger till Kvie, så ser han ett ljus som kommer från kanalbron. Så han kör in på en traktorväg och sätter sig och väntar. Och när ljuset är 30-35 meter framför bilen, så trampar han på gaspedalen och kör rakt mot ljuset. Mm-hmm. När är ungefär 20 meter framför honom så försvinner det. Och när han tittar i backspegeln så är det plötsligt bakom honom. Och han tyckte att i backspegeln såg ljuset mindre ut, och innan han kan stanna så har han hunnit kört 50-60 meter, och när han sen kliver ut ur bilen så ser han det här ljuset som bara försvinner i tomma intet. Och det finns ju olika teorier om vad det här kan vara. Och den första är så enkelt som att det finns en historia om en man som heter Knut Stare i Knutstorp, som var ensam hemma med sin 5-åriga son när några soldater kom till torpet och ville ha mat och dryck. Och han är tvungen att skåla med alla soldaterna, så han blir full och somnade. Och när han vaknar så är både soldaterna och hans pojke borta. Och med en lykta i handen ger han sig ut för att leta efter sin son. Men man hittade honom aldrig och Knut försvann.
Aha.
Och nu sägs det att ljuset vid Martebo är skenet från Knut Stares lykta. För att han fortsätter leta efter sin son.
Aha.
Det är en teori.
Mm.
Sen finns det något som heter Sankt Elms eld, eller St. Elmo's Fire. Och i vädersituationer med extremt låga moln som är starkt elektriskt laddade kan tämligen långsamma urladdningar ske. Och om de är kraftiga kan de åtföljas av ljusfenomen, och då kan man se dem främst liksom på masttoppar på båtar, men även spetsiga föremål i marken som gärdsgårdar, staket eller sådär. Eftersom molnet rör sig över marken förflyttas urladdningarna, och ljusfenomenet ger ett intryck av rörelse, och ibland hörs även ett sprakande ljud.
Ja, det kan det ju kanske vara.
Men ja, men sen finns det annan teori som är metan eller gruvgas eller sumpgas. Och det här kallas även irrbloss, lyktgubbe, fegljus eller drakbloss. Och det här är helt enkelt gas som bildas vid en förruttnelseprocess som lätt självantänder.
Okej.
Och man tänker väl att det är en sån vid en myr.
Ja.
Såklart. Sen har jag tagit med en sista förklaring som är jordbävningsljus. Och när spänningen i jordskorpan blir så stor att en jordbävning är nära förestående, händer det att energi utlöses i form av ljus. Och sådana här rapporter är inte ovanliga, men ljusen är dock oftast kortvariga, så det känns ju inte jättetroligt. Men som många säger, det kan vara något så enkelt som billjus eller folk som skojar eller utomjordingar.
Ja, men jag tänker det är bara så lustigt att det just är liksom där, och att det liksom har blivit som en liten
det är därför
grej.
Jag har alltid tänkt att det är sån där sumpgas. Eftersom det är en myr.
Precis. Ja, jag vet faktiskt inte.
Som du tänker det liksom, det bildas vid en förruttnelseprocess. Ja, men djur fastnar ju i myrar och...
Ja, vi kör om det. Men kanske. Svårt att veta.
Det är ingen som vet. Det är ingen som har kunnat förklara exakt vad Martebo-ljuset är. Och vissa tror att det ska vara någon slags utomjordiskt. Sen tänkte jag avsluta med en till historia, och den här heter Mysteriet i Imjärvi, en närkontakt i Finland. Och då är vi på onsdagen den 7 januari 1970, runt 16:45 i byn Imjärvi, 16 kilometer nordost om Heinola i Finland. Mm-hmm. Och där är skogsarbetaren Arno Heinonen och lantbrukaren Esko Viljo. Och de är ute på en träningstur på skidor. Och de kommer fram till en glänta där de alltid brukar ta rast. Så de stannar där och det är 17 grader och vindstilla. 17 grader minus ska jag säga.
Jaha, okej.
Och vindstilla. När de åker i 17 grader i värme åker de skidor.
Ja, jag bara,
nej, minus,
ja.
Minus 17.
Ja.
När de har vilat i ungefär 5 minuter så hör de ett starkt surrande ljud. Och plötsligt ser de ett mycket starkt ljussken över himlen. Mm. Och de beskriver det nästan som ett moln. Och det här molnet stannar till och då ser de att det roterar. Och en rödgrå dimma tycks pulsera ut från det här molnet. Och kvastar av rök slog ut.
Mm-hmm.
Och när det här molnet kommer ner på 15 meters höjd över marken så ser de att i det så finns en rund metallglänsande farkost cirka 3 meter i diameter. Och på dess undersida finns 3 lika stora halvklot i centrum av farkostens botten. Och det sticker också ut ett rör, ungefär 2 decimeter långt och 25 centimeter i diameter.
Okej.
Okay. En liten stund så svävar det här föremålet stilla, men det surrar fortfarande. Och sen börjar det långsamt sänka sig ner mot de här männen och då ökar det här surrandet. Och samtidigt så tunnas det rödgrå molnet bort allt mer. Och när det här föremålet befinner sig på 3 meters höjd så stannar det och nu slutar det surra.
Mm.
Och Heinonen, han säger att föremålet nu var så nära att han nästan kunde ha sträckt upp sin skidstav och petat på det.
Ja, ja.
Och plötsligt så kommer en stark ljusstråle ut ur ett rör på undersidan och strålen rör sig runt ett par gånger innan den stannar och en starkt lysande cirkel framträder på snön. Den här cirkeln var ungefär 1 meter i diameter och runt den var en svart kant cirka 1 centimeter bred.
Okej.
Okay. De här står, männen är förstenade typ. Ja. De står ungefär 1 meter från varann. Och en lätt rödgrå dimma liksom sprider sig.
Ja.
Efter några sekunder så drar ljuset ihop sig och stiger och det stiger upp till cirka 0,5 meter över marken. Och när ljuset slocknar så ser de en skiva som är ungefär 15 cm i diameter. Och den står först still, sen gör den ett ryck på ungefär 1 decimeter samtidigt som ett tickande ljud hörs. Aha. Sen försvinner den plötsligt in i röret på farkosten. Och Heinonen säger då, plötsligt kände jag hur någon liksom grep tag om midjan på mig bakifrån och drog bakåt. Jag tror att jag tog ett steg tillbaka och i samma sekund fick jag syn på varelsen. Den stod mitt i ljuskäglan med en svart låda i händerna. Kan vi komma ihåg från Japan?
Jag tänkte säga det, det var ju också från Japan, ja.
Mm. Ur en rund öppning i lådan pulserade ett gult ljus. Varelsen var cirka 90 cm lång och mycket mager med smala armar och ben. Ansiktet var vaxartat blekt. Några ögon la jag inte märke till, men näsan var mycket underlig. Den var liksom bara en krok. Öronen var mycket små och låg tätt intill huvudet och varelsen bar någon slags åtsittande overall av ljusgrönt material. På fötterna hade den stövlar av mörkare grön färg vilka räckte ända upp till knäna. Och på händerna satt vita kraghandskar som sträckte sig till armbågarna. Fingrarna krökte som klor kring den svarta lådan.
Mm-hmm.
Så mycket detaljer han kommer ihåg.
Ja, jag känner det.
Esko Viljo, han beskriver varelsen så här. Jag såg den också. Den stod mitt i det starka ljuset och lyste som den hade varit av fosfor. Ansiktet var mycket blekt och axlarna mycket tunna och sluttande. Armarna smala som på ett litet barn. Jag tänkte inte på klädseln, såg bara att den var grönaktig. På huvudet satt en toppig hjälm och glänste som metall. Varelsen var högst 1 meter lång och mycket smal.
Mm.
Så att de tittar ju på den här varelsen.
Ja.
Och medan de gör det så vänder den sig ett halvt varv och riktar öppningen i den här lådan mot Heinonen.
Ja.
Och det här pulserande ljuset från lådan var mycket starkt, liksom typ bländande. Och medan den står kvar, varelsen står kvar i den här ljuskäglan så sänker sig en tjock rödgrå dimma ner från farkosten. Och stora gnistor började slå ut ifrån den här lysande cirkeln på snön.
Aha.
Och de här gnistorna var liksom ungefär en decimeter långa, röda, gröna och violetta. Och gnistorna började slå mot männen, men de brändes inte.
Nej.
Och den här dimman blev bara tätare och tätare. Tills de inte kunde se varandra. Och till slut kan de inte se varelsen. Och då har de sett den här varelsen i 15-20 sekunder på ett avstånd av 3 meter. Och Heinonen sa, vi blev inte rädda, vi pratade inte, vi gjorde ingenting.
Mm-hmm.
Och 2 minuter efter att dimman skingrats så kände Heinonen att hans högra sida blev känslolös. Och när han tog ett steg framåt med skidan bar inte högra foten och han ramlade ihop.
Mm-hmm.
Och det här var sidan han hade haft närmast ljuset. Och det stack och värkte i hela högra benet. Foten var domnad som den sov. Jag kunde inte resa mig.
Mm.
Så att Viljo fick hjälpa honom hem. Och när Heinonen kommer hem till stugan mår han illa. Han har ont i ryggen och han har ont i varenda led. Och han hade huvudvärk och behövde kräkas. Och det här fortsatte under cirka 1,5 månad. Mm. Och när han kissade så var hans urin, citat, svart som kaffe.
Men gud, jaha.
Och han fick även andningssvårigheter, så till slut så åker han med en granne till Heinola stads lasarett. Och där doktor Pauli Kajanoja undersöker honom. Och där klagar han då över smärtor, lederna, illamående och huvudvärk. Och man tar blodtryck och det är mycket lågt, vilket kan tyda på en slags chock.
Ja.
Och samtidigt så var han ju frånvarande, så han fick sömntabletter. Och han kommer tillbaka dagen efter och då säger läkaren att sjukdomssymptomen ska vara borta inom 10 dagar och han får lugnande medicin. Men hans symptom fortsätter ju och han fick balanssvårigheter.
Mm-hmm.
Han frös mycket men hade inte feber. Och den 14 januari så åker han igen till läkaren och då får han medicin för blodcirkulationen. Och det här fortsätter ju så till slut så kan han ju inte arbeta.
Nej, ja.
Och i början av 1970 så är han mycket svag. Han har ätit väldigt lite.
Mm.
Och liksom i januari då innan det här, när det här hände, så hade han utmärkt kondition. För att han var ju otrolig skidåkare. Och nu i juni så blir han trött vid minsta ansträngning.
Mm. Ja.
Men Viljo, han kände sig inte sjuk omedelbart efter händelsen, utan det kom liksom någon timme efter, för då svullnar hans ansikte upp och blir rött. Och enligt personer runt honom så gick han med dålig balans.
Okej.
Okay. Och hos doktor Kajanoja fick han precis som Heinonen sömntabletter. Och morgonen därpå har han svårt med balansen och kände sig lätt. Alltså antagligen så här, vad ska man säga, lite loopy så i kroppen.
Ja.
Och då speciellt i benen.
Mm.
Och händerna och överkroppen blev sen röda. Och han besöker läkaren igen. Och då tror läkaren att de här två har råkat ut för en elektrisk explosion.
Mm.
Och ger lugnande medicin. Och vill ju börja få huvudvärk. Till slut så var hon hos en ögonläkare i Lattis. På grund av att han har blivit känslig för starkt ljus. Ögonlocken svullnade. Så han fick ögondroppar.
Mm.
Och sen åker han tillbaka till den vanliga läkaren. Och då fick han medicin för cirkulationen. Sen åker han tillbaka igen. Och då gör man en fullständig undersökning av blodet och hittar inget fel. Och när ett reportageteam besöker platsen där de ska ha träffat den här utomjordingen. I början av juni 1970 tillsammans med Heinonen och Viljo.
Mm.
Så verkade det fortfarande som om någonting där kunde påverka människor. För efter en stund så blev de här Heinonen och Viljo samt en tolks händer röda.
Mm-hmm.
Och Heinonen fick lämna platsen på grund av stark huvudvärk.
Mm.
Och samma dag som den här händelsen med de här två männen inträffade så såg två andra personer ett konstigt starkt ljus på himlen. Bondhustrun Ena Sitari i Paistjärvi, ungefär 1,5 mil därifrån, var på väg till lagorn. Och då ser hon ett underligt ljus, liksom mot Imjärvi-hållet.
Mm.
Och i Paso, ungefär en mil norrut, så hade en son i ett hus då gått ut för att hämta ved, och då ser han ett ljusfenomen. Och det här är vid samma tid på dygnet, runt där,
ja, okay.
Kvart i femtiden.
Mm.
Och jordbrukaren Matti Haapaniemi, han är närmsta granne till Heinonen, och han är medlem i kommunalfullmäktige i Heinola landskommun, och han säger: många i trakten har skrattat åt den här historien, men jag tycker inte att det är något att skämta om. Jag har känt både Arno och Esko sedan de var små pojkar. Jag litar på dem. Båda är lugna och sansade karar och dessutom helnykterister. Jag är säker på att deras berättelse är sann.
Mm.
Och Matti Tori, han är professor i elektrofysik vid Helsingfors universitet. Han har liksom tagit del av den här faktan.
Mm.
Och han säger att det är inte uteslutet att Heinonens och Viljos skador har orsakats av elektrisk strålning. Eftersom båda säger att ljuset var bländande och vitt.
Mm.
Och då kan det inte varit UV-strålning som alltid är blå.
Mm, just ja.
Den tränger dessutom inte genom kläder. Om strålningen verkligen har gått genom Heinonens kläder, så måste det ha varit en mer kortvågig strålning, till exempel röntgen.
Ah, okay.
Den åstadkommer för övrigt sådana symptom som Heinonens vid en överdos.
Ah.
Och trots att det snart är 50 år sedan händelsen i Imjärvi, så finns det ingen förklaring. Och varken Arno Heinonen eller Esko Viljo är längre i livet.
Nej, okej. Okay.
Men det finns ju de som då har teorin att det här var en utomjording, och den här lådan den hade var helt enkelt en typ röntgenapparat.
Ja. Huh. För att röntga liksom kropparna eller liksom så.
Ja, istället för att göra en sån här klassisk alien abduction.
Ja.
Så tog den liksom en bild istället.
Ja, så det blir väldigt ju många mycket detaljer.
Ja, men det är ju det. Och vad tjänade de på det här liksom?
Ja.
De tjänade ju ingenting på det. De blev ju sjuka och kunde inte jobba.
Nej, precis.
Så det här är liksom...
Ja.
Påminner ju om de här klassiska alien abduction-historierna där folk säger att de blir kidnappade och det är probing och bla bla bla.
Ja, ja, ja.
Och sen blir de avsläppta hemma och har knappt något minne, typ.
Nej, precis.
Bara det att de här minns ju allt och de blev liksom inte kidnappade.
Nej, utan de blev sjuka istället.
Ja, efteråt. Otroligt sjuka som det verkar.
Det hade varit intressant om man liksom kunde... Om de kunde liksom intervjua någon i deras liksom närhet.
Mm.
Alltså, för jag tänker, någon av nära måste ju ha sett att de blev sjuka, tänker jag.
Jo, men det var ju därför en av dem till exempel fick skjuts av en granne till sjukhus och sådär.
Mm. Ja,
och som den här kommunfullmäktige som bodde där, han sa: nej, men alltså det här är inga skojare liksom.
Nej. Ja, det är ju väldigt intressant faktiskt.
Ja, det är det verkligen.
Ja, det är det.
Men det var det jag tog tills idag. Alltså vi kan dyka in i det här ämnet flera gånger, för det finns otroligt mycket.
Ja, det
är... För de som vill ha lite kul att titta på, ta det med en nypa salt, så kan ni kolla på Ancient Aliens.
Ja, just
det. På, vad är det? Är det History eller är det... Jag tror det, va?
Ja, men det är väl History. Jo, men det är det väl. Är för mig.
Om ni googlar på det så får ni reda på vart man kan kolla på det.
Ja.
De tar ju upp många, ibland befängda teorier, ibland lite intressanta teorier.
Mm.
Och det är ju bland annat, vad heter han? Dick... Någonting.
Ja, jag vet inte riktigt.
Enkerman eller någonting. Jag kan kolla lite snabbt. Ancient... Oj, vad bra att jag kan stava. Ancient Aliens. Eller heter han inte Dick, kanske? Nej. Erich Paul von Däniken. Erich von Däniken heter han.
Ja, ja, ja.
Han bland annat är ju en fantastisk karaktär i de här programmen.
Mm-hmm.
Och han är inte ensam, utan de är fler. Men om man vill se lite sådana teorier kan man kolla på det.
Mm.
Annars finns det otroligt många dokumentärserier. Ja, Netflix bland annat.
Det finns massa, det har kommit mer och mer.
Så att det finns, men vi kommer troligtvis dyka in och ta några fler historier och sådär.
Ja, ja men verkligen, det är ju väldigt, alltså det är ett spännande ämne och det är antingen en liten ja, men vattendelare, antingen tror man på det eller så tror man inte på det.
Mm.
Det är liksom ingenting så
alltså
här.
Jag är ganska kluven, för som den här Imjärvi då händelsen, den är ju jättekonstig.
Ja,
vad kan det ha varit? Alltså det kan, vad skulle det liksom ha varit om vi säger att det var någon annan statsmakt som gjorde någonting?
Ja.
Varför gjorde de och vad gjorde de? Alltså,
ja, men precis. Ja, det är ju det också. Att
man och det känns ju konstigt inte. Att det skulle vara ett väderfenomen.
Nej, men det borde ju inte te sig som en varelse.
Nej, jag tycker inte det. Men så har jag samtidigt svårt att tro det här med att folk säger att ja, men vi har jobbat med levande aliens på Area 51. Där,
ja, det
där tappar de mig.
Ja,
och att de jobbar med reverse engineering på alien aircraft. Alltså ja. där tappar de mig.
Ja, men det som jag tänker så här att jag vet inte hur utomjordingar ser ut. Eller vad jag tror att de, eller hur de jag nu tror att de ser ut. Men jag tror ju att det finns någonting mer än bara vi.
Det måste finnas liv på andra planeter.
Ja, så att det tror jag
alltså
på.
Ja.
Men.
Och sen att det finns de här olika ljusfenomenen som folk ser, som är ljus i rad, olika former. Det kan vi ju ta upp i ett senare avsnitt, olika sådana.
Ja.
Som inte går att förklara. Det är ju väldigt intressant.
Mm. Ja, visst är det.
Men jag är kluven.
Ja, alltså, jo, man blir lite kluven, men samtidigt.
Men man kanske är en sån hälsosam skeptiker när det kommer till det här.
Ja, jo, men jag tror att det kanske är bra ändå. Annars blir man kanske lite,
ja, det tror jag.
Galen. Crazy. Nej, men lite så att man. Ja, men inte galen. Jag menar inte så, att jag menar mer bara att.
Nej, men man är inte en sån här klassisk foliehatt som tror på precis allting man läser, utan man får vara. Man måste liksom tänka lite.
Ja, men det är ju som vi tänker så här, att vi tror ju båda på det övernaturliga. Men så kollar vi ju på så här olika videos på nätet. Och då kan man ju liksom, då tittar man och så kan man få så här, oj men shit. Och sen så liksom går man bearbetar videon i liksom olika steg. Och så är man så här, skulle man kunna liksom debanka det? Att det skulle kunna vara någon som står där och gör någonting så? Eller liksom.
Ja, att man är troende men samtidigt faktabaserad.
Ja, att man liksom ändå.
Eller hur man ska säga liksom.
Ja, man går liksom in i det och tittar på det på olika sätt. Och liksom inte bara säga, jo men det är något övernaturligt. Utan mer så här, skulle kunna vara något logiskt som skulle kunna förklara att det hände det här liksom.
Ja, precis.
Och så tänker jag med det liksom aliens och UFO också att. Kan det vara någonting som finns här på vår planet? Eller är det någonting som vi inte riktigt har, ja, som vi vet om ännu? Så ja, det är väl viktigt att vara lite kritisk också.
Ja, verkligen. Det tycker jag.
Men
det var det jag hade.
Ja, det var väldigt spännande tycker jag. Mycket intressant. Och ja, det väcker ju en del tankar och sådär om saker och ting.
Ja.
Men som sagt, det finns ju mycket mer vi kan ta om detta, så vi ska självklart ta det här ämnet igen i framtiden.
Det tycker jag verkligen, och då kanske det är någonting som du skulle vilja ta upp.
Vem vet?
Kanske vi får se.
Ja, vi får väl se, men nej, det är spännande, tycker jag verkligen.
Ja, verkligen.
Ja, men tack för detta.
Det var så lite så. Vill du hinta om nästa veckas ämne, eller?
Ja, jag har ju hamnat lite off i min tänkta planering. Så jag tänker att nästa vecka så blir det nog lite av ett terrordåd.
Vad spännande.
Så.
Då får ni hålla utkik efter det.
Precis.
Och som vanligt så tar vi ju jättegärna emot tips på andra fall eller ämnen eller så. Det kan ni göra på mail på på, nu höll jag på att säga min privata mail, jag vet inte varför.
Ja, skickar jag dit också.
Ni kan skicka på staphalspodcast@gmail.com eller så går ni in på Instagram och trycker på följ på staphalspodcast och kommenterar på bilderna eller skicka ett meddelande där.
Precis.
För vi lägger upp bilder som är kopplade till avsnitten om det finns några intressanta bilder. Vissa ämnen är ju så här, I don't know.
Nej, lite svårare med andra än, ja, så.
Ja.
Så är det. Men ja, tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Tack. Så får ni ha det så bra.
Ja, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!